Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ska lyssna till en kort predikotext från Klagovisorna 1, vers 12, som lyder i Jesu namn. Betyder det ingenting för alla er som går vägen förbi? I akt på detta och se, kan någon plåga vara lik den plåga som drabbat mig, den som Herren låtit mig lida på sin brinnande vredes dag? Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Temat för passionssöndagen är den förkastade medlaren. Man brukar också använda lidandets söndag för den här söndagen som term. Det betyder att vi går in i Kristi lidande på allvar. Och nu handlar det om den förkastelse som Jesus riktar mot de judar som inte vill ta emot honom, men framförallt om den sten som byggnadsmännen förkastar, alltså Jesus själv, hur han blir förkastad av sitt folk. Klagovisorna är en liten bok som är ganska märklig. Man brukar anse att den är författad av Jeremia. Den kommer också strax efter Jeremia i Gamla testamentet. Den har 5 kapitel. Och de här 2 första kapitlen och det fjärde har alla 22 verser. Lika många verser som hebreiska alfabetet har bokstäver. Och det är en alfabet, det är alltså alfabetisk poesi, så att varje vers i varje kapitel börjar med en egen begynnelsebokstav. Det tredje kapitlet är avvikande från de här 2 första, för där har man 3 verser på varje bokstav. Sen det fjärde har ytterligare på samma sätt en vers per bokstav. Det femte kapitlet är sen en normal poesi. Och innehållet i den här boken är klagovisor. Det är en oerhört tragisk situation. Jeremia sitter i ruinerna då Jerusalem har blivit förstört. Om man frågar Geseli bibelverk så menar man där att Jeremia profeterar det här förrän Jerusalem har förstört. Men den allmänna uppfattningen är nog den att det här är en profetia som kommer till honom, som Guds ande ger honom då när han sitter och klagar, när han jämrar sig över att den stora stolta staden har blivit grundförstörd. Klagovisorna börjar med orden: hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Vi får en god inblick av Hesekiel, som vi har ägnat oss åt under bibelstudierna. Varför Gud måste låta denna hemska straffdom drabba Jerusalem? Det är en process som har pågått en längre tid. Först fick Israel, Nordriket, dödsstöten av assyrierna 722 före Kristus. Judariket blev skonat. En gång till kom assyrierna 701 före Kristus och belägrade Jerusalem, men de försvann genom ett under, som det också står om i Jesajas bok. Och så blev Juda skonat. 3 gånger kom sen Nebukadnessar, den babyloniska kungen Nebukadnessar, till Jerusalem. Första gången 605 före Kristus. Då tog han med sig ett antal av de mest förnäma pojkarna och förnäma furstarna till Babel. Bland dem var Daniel. Sen kom han ytterligare tillbaka 597 och då fördes kung Jojakin i fångenskap och ett antal uppsatta människor från judalandet. Men trots dessa varningar, när folket ändå hade blivit skonat som helhet och Jerusalem hade blivit skonat, så lät folket sig inte omvändas, varken av Jeremia eller av Hesekiel som i Babel uttalar så starka domar. Man fortsätter i sina synder, och en stor synd som man fortsätter i är att man menar att man har templet. Vi är Guds folk. Vi har lagen och vi har templet. Och då menar man att man har Guds skydd också. Man har trygghet på grund av de här yttre sakerna. De menar att det går säkra för fienderna. Men då hade de glömt bort hur Mose varnade dem. Hur han sa att de ska bli beskyddade och få välsignelser när de följer Guds ord. Men om de avviker från Guds ord och börjar dyrka andra gudar, då ska det gå illa. Och det här kom profeterna med upprepade gånger med det här budskapet. Kungarna och folket omvände sig inte från sin onda väg. Och så kommer då katastrofen. Babylonierna belägrar Jerusalem. Och det blir en fruktansvärd tid under 1,5 år. Sen förstörs staden. Och de flesta människor dräps eller tas med till Babylonien. Några få blir kvar. Och det är nu som Jeremia sitter i ruinerna och gråter. Och han säger vad som är orsaken. I vers 8 står det: svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Orenhet fläckar follen på hennes kläder. Hon tänkte inte på vad slutet skulle bli. Ja, det är verkligen en vredens dag som har drabbat Jerusalem. Men är det om denna vrede som vår text och som vår predikan idag ska handla om? Vi ska gå 600 år framåt i tiden. Drygt. Till Golgata. Det står i vår text: betyder det ingenting för alla er som går vägen förbi? Vägen förbi Golgata var flitigt besökt av människor som såg Jesus där han hängde på korset tillsammans med rövarna. Såg inskriften som Pilatus hade låtit sätta upp: judarnas konung. Jesus från Nazaret, judarnas konung. De gick vägen förbi. I akt på detta, säger Jeremia och säger, kan någon plåga vara lik den plåga som drabbat mig? En av våra salmer som vi brukar sjunga på långfredagen innehåller den här frasen: kan väl någon plåga här vara så som Jesus är? Salmförfattaren visste vad denna sats i Klagovisorna 1:12 innebär egentligen. Den plåga som Jeremia såg och kände, den var ingenting mot den plåga som vår frälsare måste uppleva. För det var någonting mångfalt värre. Jerusalem led för sina synders skull, det onda de hade gjort. Men Jesus var oskyldig. Han hade inte gjort någon synd. Han måste lida för det som människor, andra ogudaktiga människor, vi, du och jag, har syndat. Det måste drabba honom som en brännstråle, som man brukar använda ett förstoringsglas till ibland för att få en stark stråle från solen, som kan vara så stark i en viss punkt att den tänder eld. En sådan brännstråle, kan vi säga, koncentrerades på Jesus. Han hängde på korset, övergiven av Gud. Han ropade ut det. Och där bar han all den ondska som människor har burit fram, presterat under tiderna. Alla tider, inte bara Jerusalems, Nordrikets och Sydrikets fruktansvärda synder, som ledde till att Gud måste straffa Jerusalem här 586 före Kristus. Utan också alla senare grova synder. Våldsbrott. Utrotande av miljoner människor under andra världskriget genom Stalin och Hitler. Terrorister som mördar, dödar, vill döda tusentals människor. Tänk vilken ondska Allt det bar Jesus, dessutom min och din synd. Som vi kanske tycker är små jämfört med det här. Men inför Gud är synden lika stor. Därför var den smärta som Jeremia upplevde liten jämfört med den smärta som Jesus måste uppleva. Och visst är det här underligt att Gud måste lida. Han måste dö. Det är tvärt emot allt förnuft. En sådan Gud som dör är väl ingen Gud? Jo, Herren har valt den vägen. Att gå in i lidande och död. Han kunde inte stå vid sidan om och se på hur hans älskade skapelse, hur de människor som han har skapat i sin avbild har avfallit, hamnat i djävulens välde och hotas av evig undergång. Men före det tänks så han hade varnat och förmanat. Vi läste i evangelietexten från Matteus 21 en liknelse om de onda vingårdsarbetarna. Där Jesus berättar om hur en husbonde planterar en vingård. Hur vingårdsarbetarna grep vingårdsmännen, hans tjänare, när tjänarna kom för att hämta avkastningen. Hur de misshandlar, dödar och stenar de här tjänarna. Hur husbonden skickar nya tjänare som också blir dödade. Och slutligen skickar han sin son. Och tänker, de kommer att ha respekt för min son. Men inte. De tar fast honom, dödar honom. Och förde honom ut ur vingården och dödade honom. Jesus togs fast, fördes ut ur staden, hängdes på ett kors. Och så frågar Jesus vad som ska hända med de här. Och lärjungarna svarar, eller de som hör honom svarar då, att han kommer nog att straffa dem. Och så citerar Jesus detta bibelord om den sten som byggnadsarbetarna kastade bort. Och så säger han med skärpa: därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och med det här säger han tydligt att judarna har gått miste om förstlingsrätten. De har gått miste om det att vara privilegierade. Nu ska budskapet om det som Jesus har gjort gå ut över hela världen. I följande kapitel i Matteus berättas ytterligare en liknelse om kungasonens bröllop. Och den är ganska lika. För där handlar det om kungen som kallar till bröllopet och skickar ut sina tjänare för att bjuda. Och vilken otacksamhet. De som blir bjudna tar fast tjänarna, misshandlar och dödar dem. Och så heter det: då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Och så gick budskapet ut till andra. Och han sa: gå och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Så gick igen budskapet ut i världen. Efter vår text så står det att översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser och förstod att det var om dem han talade. De ville gripa honom. De omvände sig inte för det. Det borde de ha gjort. Men de blev bara mera förhärdade och ville gripa honom. Men de vågade inte. Sen gjorde de det om natten. Jag tänkte så, Gud hade varnat och förmanat. Han sände profeter som blev fasttagna, misshandlade, mördade. Så var det med många av profeterna. Men den plåga, det som Jeremia då skådade, så det är bara en förebild av den yttersta tidens nöd och plåga som Jesus har sagt ska komma över världen på grund av dess ondska. Ungefär 40 år efter att Jesus hade sagt de här orden, så förstördes Jerusalem. Då kom kungen med sin krigsmakt och brände upp staden och förstörde Jerusalems tempel i grunden fullständigt. Och i den yttersta tiden så vet vi att Gud också ska bränna upp världen. Jorden och allt vad som är på den ska brännas upp. Före det behöver vi ha lärt känna Herren, veta vart vi ska vända oss. Vi behöver lyssna till inbjudan, bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Det ska vi nu stanna upp inför. Vi ska fråga med början av texten, betyder det ingenting för alla er som går vägen förbi? Ge akt på detta. Betyder det någonting? Det första vi ska ge akt på, det är att vi inte är dugg bättre än judarna som förorsakade Guds vrede vid två särskilda tillfällen i historien. Vi kanske tycker det, för skulle vi ha varit med så skulle vi ju inte ha betett oss så där eländigt. Men tänk nu på vad Paulus skriver i Romarbrevets andra kapitel. Då han i första kapitlet har uttalat domen över hedningarna. Så säger han, därför är du utan ursäkt du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Du som dömer, det brukar ofta beskrivas med det där pekfingret som vi vet. Som vi pekar ut andra människor med. Och så brukar vanligen tre fingrar peka tillbaka på en själv. Det här vanliga uttryckssättet och påminnelsen är mycket talande. För om vi pekar finger, om vi dömer andra utan att ställa oss själva under domen, då har vi en tredubbel dom mot oss själva. När vi går till rätta med varandra, som Bibeln lär att vi ska göra, så ska vi veta att vi ska själva ställa oss under domen. Det är också oss det gäller. På samma sätt som profeterna varnade inför Jerusalems första förstöring och som Johannes döparen och Jesus predika omvändelse, varna för ohörsamhet, så har Guds ord allvarliga varningar till oss som lever i den yttersta tiden. Jesus har sagt tydligt hur det ska bli i den yttersta tiden. Och vi har tidens tecken som säger att vi lever där nu. Vi behöver egentligen inte den mångfald av profeter som idag håller på att börja träda upp och säga att nu har de fått syner, nu vet de hur många dagar eller hur många år det ska ta förrän det och det händer. Var så säkra, det kommer allt flera av sådana profetior. Vi har allt vad vi behöver veta i Guds ord. Det finns tillräckligt sagt där om vad som ska ske i den yttersta tiden. Som är tecken på att den här tidsåldern närmar sig sitt slut. Visst är det bra att det finns profeter som påminner om det som Bibeln har sagt. Men vi behöver faktiskt inte mer. Det finns tillräckligt. Och det som Guds ord säger är, idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan. Det andra som vi ska ge akt på är den plåga som drabbade Jesus. Vi ser honom, hans lidande i vårt ställe. Han som tog vår synd, din och min synd. Han blev gjord till synd för mig. Tänk dig att Gud som själv är helig och obesmittad av varje synd måste bli gjord till synd. Och nu ska vi ge akt på vad följden av det här är. När han tog hela världens synd på sig så blev ingen synd kvar i världen. Om det skulle ha blivit kvar någonting, rester av synden som han inte kunde bära, som Jesus inte förmådde ta på sig, som vi själva måste betala för, då hade Jesus inte kunnat säga, det är fullbordat. Då hade det inte varit fullbordat. Men eftersom han tog hela människosläktets alla synder, från Adam till den sista människan som lever på sig, och gott gjorde för den, därför kunde han säga det är fullbordat. Det återstår ingenting. och därmed har syndaskulden lyfts bort från dina och mina axlar. Vad brukar man säga om en sån som inte har någon synd eller som inte har någon skuld? Jo, man brukar kalla en sån rättfärdig eller helig eller oskyldig, frikänd. Kan jag verkligen säga och tro att jag är frikänd? Att jag är utan synd inför Gud? Jo, när Gud ser dig genom sin son, Jesus Kristus, är du helig och ren, fullkomlig och syndfri. Ingen kan anklaga dig för någon synd, och djävulen har ingen talan. Det ska du framför allt ge akt på. Så här säger Paulus i 2 Korintierbrevet 5. Den som inte visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det saliga bytet. Han tog min synd, jag fick hans rättfärdighet. Nu vet Gud att det kan vara svårt att tro sådant. Hur kan jag, en syndare, vara helig? Han har gett oss en synlig försäkran om att det är sant, att det är fullkomligt sant. Han har gett oss dopet som ett synligt bevis, för han har sagt: alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt Kristus. Då vi döptes kläddes vi den fullkomligt vita dräkten som Jesus har gjort ren i sitt blod. Och när Gud ser dig i den dräkten som du har i tron, så ser han Jesus. Och i honom har han behag. Därför välkomnar han dig som sitt barn. Och vill till sist, när denna tidens lidanden är över, välkomna dig till sin härlighet i himlen. Det gör han för att Jesus tog på sig Guds brinnande vrede för din skull. Men är jag verkligen utan synd? Nej, inte mig själv. När jag ser på mig själv, vänder blicken bort från Jesus och vänder den till mig, så är jag fylld av begärelser, bitterhet och onda tankar. Och allt för ofta leder de mig till onda handlingar, till lättja och bittra ord. Samtidigt som jag är rättfärdig i Jesus är jag en syndare i mig själv. Därför behöver jag dagligen gå till nådastolen och bekänna mina synder. Där ber jag också om nåden att växa till i helgelse, att bättre få tjäna Herren som har gått i döden för mig. För mitt kött behöver jag påminnas om Guds goda vilja i lagen. Och jag behöver varningar både från Guds ord och från mina medmänniskor, att inte förakta hans ord och att inte gå bort från min frälsare. För det slutar illa. Och jag behöver ha gemenskap med kristna bröder och systrar för att stärka sitt tron. Jag behöver Herrens heliga nattvard, som han har gett oss till ett läkemedel för evigheten. Betyder det ingenting för alla er som går vägen förbi? Ge akt på den plåga som har drabbat Jesus. Amen. Dig tackar allt mitt hjärta, min Herre Jesus god, för all din djupa smärta och allt ditt tålamod. Du vän för evigt trogen, dig vill jag mig förtro, när jag till skördemogen mig bärga till din ro. Amen.